Vi vill uppmärksamma dig som lyssnar på att det här programmet handlar om ätstörningar och kan väcka negativa känslor. Det här är ett vinterprat från Svenska Yle.
Två tjocka tecken har jag över mig. Ändå fryser jag så att håret på armarna står rakt upp. Det verkar i mina höft och revben. De skavar mot madrassen trots att den är extra mjuk. Jag försöker hitta en så bekväm ställning som möjligt i hopp om att somna ens en liten stund och då slippa alla tankar om kalorier. Det är det enda min hjärna förmår att tänka på. Färre kalorier in än ut. Mycket färre. Jag får nog av att ligga där. Istället stiger jag upp, klär på mig löparkläderna och smyger ut i natten. Slänger en blick på klockan. 01.23. Jaha, då var det alltså julafton. Tänker jag börja genast planera hur jag ska klara mig undan alla matsituationer som väntar. Varje dag är en svår kamp, men en mathelg som julen är en ren och skär mardröm för någon som bär på en ätstörning. Tidigare har julafton varit årets bästa dag. Men nu i den här nya situationen så är det bara en ledig dag med extra många timmar att ägna åt träning. Matmässigt är det väl en dag som alla andra. Så alltså ungefär lika spartansk och smaklös som Robinson-deltagarnas meny sådär 3 dagar efter att maten tagit slut. Jag springer vidare i natten och njuter av frihetskänslan. Känslan av att jag gör rätt. Känslan av att jag har kontroll. Då kändes det som det enda rätta sättet att fira julafton. Träna så mycket du kan och ät så lite som möjligt. Helst inget alls. Jag tänkte inte för en sekund på att jag kunde ha firat julen så som den hade varit alla tidigare år. Alltså omgiven av familjen och med en stor portion av mammas himmelska julmat framför mig. Det har tagit så oerhört mycket tid och energi att komma tillbaka till vad julen och ja, hela livet ska vara. Men herregud vad det varit värt varje sekund av kämpande. Och just det ska jag vinterprata om idag. Om ätstörningar som under pandemiåren har ökat alarmerande mycket i vårt land. Jag hoppas att jag ska kunna ingjuta hopp till alla er som kämpar med ätstörning just i denna stund. Det går att bli frisk. Du klarar det. Även om det stundvis skulle kännas som att spöket i ditt huvud är starkare än allt och alla andra. Spöket finns där för att övervinnas. Inte för att bli den du för din sista kamp mot och sen förlorar. I våras kom jag på andra plats i tävlingen Lyssnarnas sommarpratare. Ett varmt tack till alla er som röstar på mig. Så jag nu får säga. Mitt namn är Sofia Westerholm och idag är jag er vinterpratare. Solen gassar. Det är dag 13 på min språkresa på Malta. Året 2011. Det är stort för 15-åriga Sofia från lilla Billnäs i Västra Nyland. Första gången är jag så här långt borta hemifrån, ensam. Livet leker och jag känner mig fri, levande och lycklig. Jag sitter på stranden med mina nyfunna vänner. Vi tittar ut över Medelhavet och njuter av varsin glass i värmen. Jag såklart av min favorit som inte längre går att få tag på här hemma i Finland. Double caramel. Allt är perfekt. En av mina nya kompisar, Laura, säger att hon är sugen på franskis. Hänger någon med och äta innan kvällsprogrammet? Frågar hon hela gänget. Men hon tittar nog ändå rakt på mig. Jag är hennes säkra kort liksom. Vi är som sagt inne på dag 13 av resan och jag tror det här besöket på snabbmatsrestaurangen blev vårt 15 eller 16. Vad lite jag då visste om vilken helomvändning som strax skulle ske för det säkra matsällskapet Sofia. Jag har alltid varit en matglad person som njuter av att få bekanta mig med nya smaker. Hellre salt än sött, men jag har ändå alltid varit öppen för att testa allt. Sen barnsben har jag också fått vara med i köket och prova på både matlagning och bakning. Man kunde väl säga att min mamma är svensk-finlands Gordon Ramsay i kvinnoformat. Hennes lasagne är himmelsk. Jag önskar att man skulle kunna sända smakprov via radio, så skulle ni nog alla förstå. Jag hade en trygg och så himla fin barndom. Växt som sagt upp i Billnäs, den lilla bruksorten strax utanför Karis. Det var rena rama Bullerbyn. Mamma, pappa, storebror och så lilla syster jag. Kanske den där lilla och trygga platsen gjorde att min största passion i livet blev att resa ut i världen, helt ensam. Jag har åkt iväg på många och långa resor, framförallt i Asien och USA. Den vanligaste frågan jag fick när jag åkte iväg som 20-åring var: men är du inte rädd? Fortfarande kan jag få den frågan. Jag brukar svara något om att det finns risker överallt, även i trygga barndomskvarteren eller i min nya hemstad Helsingfors. Så nej, jag är inte rädd för andra människor och främmande kulturer, och jag oroar mig inte över inställda flyg eller stulna resväskor. För jag har varit med om något mycket värre. Jag har varit fånge i min egen kropp, och jag befunnit mig i ett läge där ingen annan än jag själv har kunnat rädda mig. I alla kaoslägen som kan inträffa under en lång resa så vet jag alltid att det finns någon som jag kan kontakta för att få hjälp. Visserligen finns det också hjälp att få som ätstörd. Men i grund och botten så måste du själv hitta modet att ta dig ut ur ditt fängelse. Hur det känns att vara fånge i sin egen kropp går inte att beskriva med ord. Men jag kan väl säga att det är så vidrigt att jag verkligen önskar att ingen någonsin ska hamna där. Varje gång som jag ser att klockan slår 11:11, 22:22 eller 00:00 så får jag för mig att jag nog har rätt att önska någonting. Jag tänker inte avslöja vad, av rädsla för att det då inte ska slå in såklart. Men jag kan säga så mycket att den dagen min önskan blir verklighet så kan vareviga ätstörningsklinik i hela världen stänga. En av de vanligaste frågorna folk ställer mig när de får höra om min bakgrund är varför just jag drabbades. Blev du kallad tjock? Gillar du inte mat? Eller var det kanske någonting som någon i din omgivning gjort fel? Det känns som att alla bara vill ha ett enkelt och rakt svar på frågan. Inte minst min familj. Men det finns inga enkla svar. Jag har inga vetenskapliga bevis för det. Men jag tror själv att en ätstörning är en kombination av många händelser och situationer som bara råkar sammanfalla då de allra minst borde det. Så nej, ingen i min närhet gjorde någonting speciellt som ledde till att just jag blev sjuk. Jag råkar bara vara jag. På samma sätt som din dotter råkar vara din dotter, din son råkar vara din son eller din vän din vän. Eller du råkar vara du. Vem som helst kan drabbas. Men det avgörande är ju ändå inte varför någon insjuknar. Det avgörande är hur man tar sig ut ur helvete. Då jag var som sjukast tänkte jag aldrig på hur klumpigt folk kan bemöta en person med en ätstörning. Det är något som slagit mig först efteråt. Det berodde säkert också på att jag själv inte fattade hur sjuk jag var. Lite som att en person som kan röra sig utan problem sannolikt inte ens reagerar på att köpcentret saknar hiss. Jag hörde kommentarerna från omgivningen, men jag lyssnade aldrig på dem. För de gällde ju inte mig. Jag var ju inte sjuk. Jag bara värnade om min hälsa, right? Allt började med att Sofia, 15 år, valde att skippa skollunchen. Till en början gjorde jag det endast för att gå ner några kilo. Jag tyckte att det kändes lättare än att lämna bort min favoritchoklad, chipsen på helgerna eller alla andra knep som både internet och tidningar svämmar över av. Då var det lättare att avstå från skolmaten. Så ja, allt började med en önskan om att bli lite smalare. Få den perfekta kroppen. Jag gick ner de önskade kilorna och kände mig på något vis så lyckad. Jag har alltid varit lite av en prestationsprinsessa, så jag såg väl också viktnedgången som ett bevis på att jag nått mina mål. Att jag var duktig. Samtidigt blev jag också intresserad av löpning. Och som grädde på moset började skolan kräva allt mer tid och tankeverksamhet. Speciellt då jag endast nöjde mig med högsta betyg. Löprundorna blev mitt sätt att nolla huvud och koppla av för en stund. Jag kunde förstås ha följt mammas fotspår och ställt mig i köket eller pappa som förlorade mig i musiken. Men jag valde löpningen. Det är just det här jag menar med att helt oskyldiga saker råkar sammanfalla. Ensamma var för sig så hade de inte blivit så farliga. Men de blev det just för att de råkar ske samtidigt. En plan på att nå lite lägre siffror på vågen i kombination med ett passionerat intresse för löpning i en stressig tid i livet under de tunga tonåren då allt handlar om att passa in. Och då en duktig flicka vill prestera och hennes enda sätt att nolla huvud blir att springa, springa och springa. Löpningen är min favoritsysselsättning än idag och jag är faktiskt innerligt tacksam över att jag hittade den. Det är få saker jag njuter så mycket av som att springa Helsingfors runt och bara susa förbi alla barnvagnar, promenerande pensionärer och halvt borttappade turister. Det var bara olyckligt att jag råkade hitta löpningen just då jag hade fått för mig att jag behövde den perfekta kroppen. Jag började lämna bort mer och mer mat, hade stenkoll på vad jag åt. Först plockade jag bort allt det som de flesta skulle klassa som ohälsosamt. Chokladen, chipsen och glassen fick ryka. Men mammas mat åt jag fortfarande. Men så slog tanken mig att jag kanske kunde lämna bort en del övriga måltider under dagen. För att sen istället få njuta fritt de stunder jag faktiskt åt. För en frisk människa borde nog varningssignalerna börja ringa senast här. Men jag var inte längre frisk. Jag minns att jag ibland tänkt just om de sjuka tankarna om att jag måste skippa vissa måltider om jag ska få njuta till fullo då när jag verkligen äter. Men så fanns också de där stunderna då min barndomsvän Idas kloka ord klingade i huvudet. Vi kan knappt ha gått ut lågstadiet då hon nämnde att hon läste i en av sin mammas tanttidningar att man faktiskt inte blir tjock av mat. De orden bromsade mig ett tag från att sjunka helt ner i anorexihelvete. Men slutligen tog ändå spökets röst i mitt huvud över. Och Idas visdomsord, de bara försvann. Jag vet att många är intresserade av att veta exakt hur lite jag åt och jag var som sjukast. Det och hur lite jag vägde och läget var som värst är frågor jag fått så många gånger. Och det förvånar mig egentligen inte. Men de detaljerna kommer jag inte att prata om. Jag väljer att låta bli eftersom jag vet precis hur en anorektiker tänker. Just du kanske bara skulle ta till dig infon och tänka, oj, hur är det möjligt att en människa ens fungerar på så lite näring? Men det finns så himla många andra där ute som istället skulle tänka, aha, hon åt så lite. Ja, men då kan jag ju nog minska lite till. Ja, jag äter ju faktiskt, jag har rentav mycket så som jag äter idag. Så istället säger jag bara, det är helt galet att man kan stå upp, prata och låtsas må bra, trots att kroppen får i sig så lite mat att den bara skriker efter näring. Nyss sa jag att det är galet att man kan fungera normalt, trots att kroppen knappt får i sig någon energi. Men jag måste lägga till en viktig detalj. Man kan göra det ett tag, men snart kommer väggen ändå emot. Det kan kanske liknas vid att köra en elbil. Just nu vill säkert nog ingen som äger en sån så det är jättegärna ladda den med tanke på våra elpriser. Du kör med bilen från Karis via Helsingfors och kanske upp mot Vasa. Du kan blunda för rätt många laddningsstationer längs vägen. Men det kommer ett stopp då batteriet visar 0% och då kör du inte mer. Jag körde ner mig till några procents laddning innan jag förstod att det jag höll på med faktiskt snart skulle ta livet av mig. Jag ska nu berätta om hur mitt liv såg ut de två sista dagarna innan jag till slut uttalade orden. Mamma och pappa, jag behöver er hjälp. Det är mitt i sommaren och alla är så där härligt semesterglada. Alla förutom jag. Jag orkar helt enkelt inte läsa, skratta eller vara social. Det senaste halvåret har min kropp fått i sig allt för lite mat och det börjar synas riktigt tydligt nu. Än i denna dag kan jag inte fatta hur kroppen ändå klarar av gympas på flera timmar och löprundor runt halva stan. Jag är 16 år och har fått sommarjobb på ett vårdboende. Just den här dagen har jag före jobbet sprungit en lång runda. Mot eftermiddagen börjar jag bli stressad. Passet ser ut att dra ut på tiden och jag måste hinna via gymmet innan jag på kvällen ska möta upp en vän för en rask promenad. Eller jag, som mamma fått höra, vi ska på kebab med flickorna. När jag lägger mig under täcke den kvällen, efter den så kallade kebaben då, så känner jag mig konstig. Det gör ont att ligga ner, ungefär som den där julaftonsnatten för ett halvår sedan som jag talade om tidigare. Men verken då var inget jämfört med nu. Nu när jag alltså är ett halvår sjukare och ett halvår smalare. Jag har nu fått en jämn päls över hela kroppen och allt som oftast står den rakt upp eftersom jag fryser så, trots att det är sommar. Men den pälsen räcker inte för att skydda höftben, revben och allt annat som skavar mot madrassen. Jag såg det inte då, men idag när jag tittar på de få bilder som jag klarar av att spara så ser jag också att mina ögon är djupt insjunkna och fullkomligt livlösa. Det som känns konstigt just den här kvällen är att det inte gör ont någonstans i kroppen. Jag kan till och med ligga utan problem i fosterställning på ena sidan. Men samtidigt slår mitt hjärta så konstigt. Det slår fortare än någonsin tidigare. Känns nästan som, ja, som tempo i Aviciis låt Wake Me Up. Det gör inte ont och är egentligen inte heller obehagligt, men bara så konstigt. Allt känns lite overkligt. Som att livet håller på att glida iväg. En frisk människa skulle säkert ha reagerat på att någonting var allvarligt fel. Men jag var så långt ifrån frisk just då. Följande morgon börjar jag såklart också med en löprunda. En lite längre den här gången. Så fort jag kommer iväg känner jag samma känsla. Kroppen i övrigt får mig att tro att jag svävar fram på moln. Men hjärta bultar på värre än basen i min storebrors kära 940. För en millisekund tänker jag faktiskt att jag kanske borde skippa den här springrundan. Men innan jag ens hunnit tänka klart den tanken så överröstar spöken mig. Fortsätt springa, säger rösten. Många som har gått igenom samma sak som jag känner säkert igen sig. Jag har förstått att det inte bara är jag som hade ett spöke på ovälkommen visit. Faktiskt alla som jag har kommit i kontakt med har nämnt precis detsamma. Man har liksom som en liten djävul inne i huvudet som styr precis hur man borde äta och röra sig. Så fort jag gjorde någonting normalt, något friskt och sunt, så tyckte spöket att det var fel och jag blev tydligt tillrättavisad. Som sagt, fånga i min egen kropp. Och det här spöket fanns med mig hela tiden. Inte ens då jag sov fick jag vara i fred från tankarna. Under nätterna drömde jag till exempel ofta en och samma dröm. Den börjar med att jag kommer hem och känner doften av tomat blandad med vitlök. Då jag stiger in i köket ser jag att den stora emaljerade kastrullen står mitt på bordet. Ingen annan är där och jag inser att jag har den helt för mig själv. Jag äter, äter och äter. Jag hinner inte sätta mig utan står framme och böjer över kastrullen. Doften stiger rakt upp i mina näsborrar och jag bara fortsätter vräka i mig av den gräddiga tomatiga såsen. Sen vaknar jag i full panik och jag börjar genast fundera hur jag ska kompensera för det här snedsteget. Den drömmen säger en hel del om hur mycket mer som tar skada än bara kroppen då man inte får i sig tillräckligt med mat. Jag kunde springa långrundor, men jag klarar samtidigt inte längre av att skilja mellan dröm och verklighet. Men tillbaka till den där sommardagen som jag allra helst skulle vilja glömma. Den kvällen besöker jag som vanligt mitt andra hem, gymmet. Där är det ju inte precis rusningen varm kväll i mitten av juli. Skönt. Då behöver jag ju inte köja till vare sig löpmattan, spinningcykeln eller crosstrainern. Jag börjar vid cykeln och känner hur hjärta håller kvar tempo från i morse. Dunk, dunk, dunk. Efter två tramptag ser jag hur pulsen redan är uppe i vad som borde vara min maxpuls. Det följande jag ser är en pedal. Jag vaknar upp liggande på golvet och har ingen aning om vad som hänt eller hur länge jag legat där. Men jag ringer inte efter hjälp. Istället tänker jag, yes, hjärta verkar ha lugnat sig nu. Då kan jag ju nog gå till springmattan och fortsätta där. Idag inser jag att jag borde ha tänkt att jag ska vara glad över att mitt hjärta överhuvudtaget slår längre. I det här skedet har jag inte ätit som en ung kvinna borde. På många månader. Det syns också på min kropp. Jag är bokstavligen bara skinn och ben. Jag kan inte sitta på stolar som saknar dynor eftersom det gör så ont i mina sittben. Mitt hår har blivit tunt och mina naglar kan man faktiskt inte ens längre tala om. Ögonen har sjunkit in i skallen och jag liknar lite ett utsvultet lejon, för ansiktet har också fått ett jämnt hårtäcke. Det är otroligt hur mycket människokroppen kan försöka göra för att skydda sig själv i nödlägen. Så är natten här igen. Jag hatar den. Man hinner nämligen tänka en hel del under de sömnlösa nätterna. Allra helst skulle jag vilja somna genast så jag bara slapp känna hungern för ett tag. Men jag somnar inte. Istället känner jag att någonting är väldigt annorlunda just i natt. Det känns nästan som att hjärta har flyttat på sig, som att det dunkar rakt i min mun. Tempo är däremot bekant. Dunk, dunk, dunk. Dunk, dunk, dunk. Och så gör det ett uppehåll. Så hör jag igen. Dunk, dunk, dunk. Dunk, dunk, dunk. En anorektiker förlorar nog all respekt för sin kropp. För trots att mitt hjärta slår sig där hårt, för att sen göra långa uppehåll, så tänker jag inte en enda gång på att det kanske är en signal på att väggen har kommit emot. Ingens hjärta orkar i längden med att dag efter dag bli behandlat som en slav. Men så tänker jag inte då. Inte en enda gång den natten. Jag är ju fullt upptagen med att planera träningen och tänka på kalorier. Mitt namn är Sofia Westerholm. Jag vinterpratar idag om att insjukna i en ätstörning. Och om att bli frisk igen. Du som har lyssnat så här långt undrar kanske, men var fanns familjen? Märkte de ingenting? Hur kan man ens undgå att se att någon i familjen har slutat äta? Jo, de reagerar förstås. Och oj vad de reagerar. Men då anorexin flyttar in hos dig så kommer nog samtidigt en mästarlögnare på köpet. Mamma hade sett min älskade kusin gå igenom ett liknande helvete flera år tidigare och hon kände genast igen varningssignalerna då de började dyka upp. Först försökte hon vara hård mot mig. Hon försökte tvinga mig in i situationer där det inte gick att undvika mat. Men rätt fort insåg hon att den vägen inte fungerade. Jag blev av emot henne, vände henne allt med ryggen och åt bara ännu mindre dagen därpå. Jag kan fortfarande minnas hur jäkla irriterad jag var på henne hela tiden för att hon skulle lägga sig i. Otaliga gånger tänkte jag att det är underligt att det plötsligt har blivit så förbjudet att röra sig och vara hälsosam. Jag till och med önskar att jag inte hade fötts i en familj där föräldrarna var så omhändertagande som mina. Nu vet jag vilken lycka det är att ha en familj som finns där i vått och torrt. För utan dem så skulle jag inte prata här idag. Och helsike vad det gör ont att påminna mig om att jag faktiskt en gång önskar att mina otroliga stöttepelare inte hade funnits vid min sida. Då mina föräldrar märkte att tvång inte fungerar så började de istället smida en annan plan. För just såna är de, mina fina föräldrar. I hemlighet kontaktade mamma skolhälsovården och såg till att bygga upp ett helt team bakom min rygg. Den dagen jag slutligen insåg hur sjuk jag var så fanns där alltså en hel grupp experter som var redo att ta emot mig. Du kanske tänker här att det hade varit klokt att stoppa mig innan det gick så långt. Men jag kan med säkerhet säga att det inte hade fungerat. Man kan inte hjälpa en anorektiker som vägrar bli hjälpt. Det här vinterpratet är första gången min familj får höra hur lågt ner jag verkligen sjönk. Vi har pratat ut och inom sjukdomen. Vänt och vridit på så gott som varje sten för att ta oss vidare tillsammans. Men vissa detaljer har jag ändå valt att låta bli att säga högt. Helt och enbart för att jag ville skydda er, älskade mamma, pappa och Robin. Men tillbaka till den där jobbiga tiden, just innan vändpunkten kom. Om det är något jag önskar att du bär med dig från det här vinterpratet, så är det just det. Att det finns en väg tillbaka. Min vändpunkt skedde i etapper, något som jag förstått att det är rätt vanligt. Jag vaknade alltså inte så där plötsligt en morgon och tänkt, jag är sjuk och jag behöver hjälp, utan insikten kom stegvis. En kväll då jag var rätt nära vändpunkten var det extra svårt att somna. Det lät som om det pågick en rockkonsert i min mage. Jag lägger mig på mage i sängen med benen uppvikta under mig i hopp om att det ska dämpa ljudet. Jag kan fortfarande minnas hur jag tänkt tanken, som faktiskt blev mitt första steg mot vändpunkten. Jag tänkt, men varför får alla andra människor äta fritt? Till och med fast de inte alls tränar. Men inte jag. Den natten bestämde jag mig för att göra en ändring. Men den planen blev det tyvärr ändå inget av. För samma natt var malet köttsås drömmen tillbaka. I drömmen står jag igen där i mammas kök och bokstavligen vräker i mig av såsen. Det är så gott så det inte går att sluta. Och så kommer ångesten. En ångest som är så stark att jag tror att mitt bröst ska spricka. När jag vaknar tidigt morgonen därpå så är jag tillbaka i tron att jag faktiskt på riktigt har ätit all den där maten. Att min mage nu är proppfull av gräddig malet köttsås. Om jag till fullo hade fattat hur allvarligt läge var då, så skulle jag ju ha insett att det är just så här jag borde fortsätta resten av dagen. Äta mig som ett jag bara kan, för att steg för steg återfå en gnista i mina livlösa ögon. Men istället tänker jag, på med springskorna. Enda sättet att åtgärda ditt snedsteg är genom en lång, snabb springtur. Just do it. Flera gånger var jag på väg att be om hjälp, men det var alltid någonting som hindrade mig i sista stund. Min slutliga vändpunkt kom i ett köpcentrum i Helsingfors. Den dagen blev en riktig osväng. Mamma och jag hade åkt in till storstan på en av våra traditionella shoppingdagar. Tidigare gick de dagarna sådär till 90% ut på att äta, 10% att shoppa. Det bästa jag visste med Tumis-dagarna var då vi slås ner på ett café med varsin stor donis framför oss. Chinoski-smaken såklart. Så satt vi bara i lugn och ro och så på folk tillsammans. Nu går vi skilt från varann eftersom jag ständigt är så irriterad på henne och hur hon vaktar mitt ätande. Egentligen hade jag bara allra helst vilja skippa hela shoppingdagen. Jag står inne i en klädaffär och ska prova en topp. Framför mig finns en helkroppsspegel och snett bakom mig en till som visar min rygg. Jag slänger en blick i den bakre spegeln och det går en iskall kår längs min ryggrad. Hela jag börjar skaka. Det där kan omöjligt vara jag. Varje kota sticker ut likt en avsågad gren och längs hela ryggen går som ett pärlband av små blåmärken. Det är där stolsryggarna har skavt mot mina avsågade grenar. Fy sjutton vad rädd jag blir. Jag kan fortfarande minnas känslan som igår. Jag ringer mamma och frågar henne om vi kan ta en gemensam kaffepaus. Hon låter förvånad, men jag känner henne så bra att jag hör hur hon riktigt försöker att inte reagera. Inne på kafé beställer jag en kakao. Får det vara grädde också, frågar servitören. Jo tack, och rejält, svarar jag. Och ger mamma en ny match att inte avslöja hur hon tappar hakan. Knappt har vi hunnit avsluta vårt kafébesök innan jag frågar var och när vi ska äta. Det blir en pizza och jag bokstavligen slickar tallriken. Mamma börjar vid det här laget bli en riktig mästare på att inte avslöja sina chockstunder. Men jag ser hur hon i smyg under bordet skriver ett snabbt meddelande åt pappa. Den här natten sover mina föräldrar för första gången på länge rätt gott. Det gör däremot inte jag. För det man lätt glömmer är att huvudet är så mycket långsammare än kroppen. Min kropp skrek efter näring och magen klarar utan problem att äta en stor pizza efter månader av svält. Men spöket på min högra axel var allt annat än stolt över mig. Den stora skillnaden var ändå att jag följande morgon inte fortsatt som förut. Det blev ingen springrunda och ingen tur till gymmet. Den morgon gick jag istället till mamma och pappa som satt på varsin sida av frukostbordet. Mamma och pappa, jag behöver er hjälp. Det mest avgörande för att bli frisk från en ätstörning är att man inser sitt problem. Det är jag övertygad om. Att man på riktigt inser att man är sjuk och att man behöver hjälp. Och efter det behövs stöd, stöd och återstöd. Det räcker inte med att någon förklarar för dig vad du ska äta för att gå upp till normalvikt. Alla de tankar som varit så förvridna att de nästan har dödat dig, de försvinner inte över en natt. Inte på en vecka och inte heller på en månad. Jag fick bokstavligen lära mig att äta på nytt. Eftersom jag hade levt så länge på så gott som ingenting så kunde jag faktiskt inte ens minnas vilken slags mat jag gillade. Hur konstigt det än låter. För att lära mig det igen så fick jag en egen så kallad ätterapeut på sjukhuset. Hon hjälpte mig tillbaka. Hon var både hård och tuff och gav mig inga genvägar. Och det var bra. För trots att jag verkligen ville bli frisk och visste att det krävdes mycket mat för det så fanns spår av spöke kvar väldigt länge. Spöket fick mig att försöka ljuga för min omgivning att magen var så mätt att jag inte klarade av att äta upp allt. Men terapeuten avslöjade varje lögn. Jag fick ett matschema som växte i takt med vad magen klarade av. Och så fick jag hemläxor så som att våga prova på att äta glass. Det räckte inte med ett försök för att säga att jag hade lärt mig att äta det som tidigare hade skrämt mig så. Först efter det tredje lyckade försöket fick jag bocka av punkten. Kan äta glass igen. Till en början körde min mamma och pappa flera gånger i veckan från Karis till sjukhuset i Eknäs för att gå med mig på alla kontroller. För att stå vid min sida då jag iklädd enbart underkläder skulle stiga på den så kallade blinda vågen. En våg som endast visar vikten för vårdpersonalen. Hur hamnar jag här? I en situation då jag snart ska bli myndig, men ändå inte får veta vad jag väger. Eller ja, rättare sagt, inte klarar av att veta vad jag väger. Jag gick också i fysioterapi för att bli bekväm med min kropp och få en realistisk bild av hur smal jag faktiskt var. Dessutom fick jag psykoterapi för att prata igenom alla känslor. Alla de här bitarna var viktiga för att jag skulle hitta vägen tillbaka. Men det mest avgörande för mig var ändå stödet hemifrån och från vännerna. Alla tog emot mig med öppna armar och fanns där för mig. Endast en gång fick jag höra hur en tjej i kompisgänget hade uttryckt att det är idiotiskt att tycka synd om Sofia. Det är ju bara hon själv som stängt munnen för matskeden. På sätt och vis kan jag förstå att man tänker så. Och jag varken ber eller bara om att någon skulle tycka synd om mig. Men både då och nu så ber jag att alla där ute ska förstå att man inte väljer en ätstörning. Spöket stiger nog självmant in, helt utan att du sagt välkommen. Under coronapandemin har jag noterat något som skrämmer mig. Och det är också orsaken till att jag velat dela min personliga berättelse. Jag ser hur de farligt smala benen och de livlösa ögonen bara blir fler och fler där ute. Och egentligen är jag inte förvånad. Snarare är jag säker på att detsamma skulle ha hänt mig om jag var i mitt köraste läge då pandemin slog till. Umgås bara med din egen bubbla. Gå inte på restaurang och undvik alla större familjefester. Ja, för en frisk låter det ju som två äckligt jobbiga år av distansmöten och uteblivna födelsedagsmiddagar. För en anorektiker blev det två sköna år där ingen riktigt kunde hålla ett öga på hur mycket. Eller ja, snarare lite du åt. Och allt det här syns i statistiken. Enligt Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt har antalet patienter med ätstörning vid ungdomspsykiatrin ökat med nästan 70% mellan åren 2018 och 2021. 70%! 3 år och en så massiv ökning. Det är knappt som man vågar ta del av siffrorna vid slutet av det här året. Och då ska vi inte glömma det enorma mörkertal som finns där ute. Jag var inte ens född på 80-talet, så nästa låt vill jag spela för dig av en helt annan orsak. Den trygga och, ja, påstå vad ni vill, men vackra västnyländskan får mig att tänka tillbaka på min barndom. På tiden då jag var lyckligt ovetande om att jag några år senare faktiskt skulle se chips och choklad som ett dödligt gift. Det börjar vara dags att tacka 2022 och säga hej till 2023. Och genom det står ju också alla nyårslöften bakom hörnet. Dessa ständiga löften om träning och viktnedgång. Därför vill jag säga, kom varje dag ihåg att siffran på vågen inte säger något som helst om ditt värde som människa. Smal är inte lika med lycklig, även om vårt samhälle ofta försöker intala oss det. Tänk exempelvis på de där otaliga filmerna där den framgångsrika kvinnan är välpyntad och självklart smal. Den klumpiga och mindre lyckade väninnan är det ju meningen att du som tittare ska skratta åt. Och såklart bär hon kläder i märkbart större storlek. Men man behöver bara ta en titt på bilden och döva som sjukast för att inse att smal och lycklig inte nödvändigtvis alltid hör ihop. Så kan man titta vidare på alla de vackra kvinnor som stolt bär upp kläder av större storlekar och bara strålar. Så jag tycker vi tillräckligt länge nu har klumpat ihop orden tjock och trög. Det börjar liksom vara dags att öppna ögonen för att tjock och juicy faktiskt klingar precis lika bra som smal och snygg. Och detsamma gäller förstås för både pojkar och män. Också de lever under väldigt snäva utseende ideal. När nyårsklockan slår önskar jag därför att du tar dig en ordentlig funderare. Är det där löftet om att tappa x antal kilon verkligen det viktigaste under det nya året? Eller skulle det kanske bara vara vettigare att lova dig att ta hand om dig själv på bästa vis? Vissa dagar kan det betyda att du springer en runda, andra att du njuter av en kopp kaffe i lugn och ro och ibland att du möter upp vännerna för en god middag. Så gott som alla mina vänskapsband blev lidande då jag blev sjuk. Tänk dig själv, du stämmer en träff med dina vänner. Min tippning är att någon form av mat och ätande ingår i, ja, sådär 9 fall av 10. Släktkalas, jul, påsk och 1 maj. Midsommar, tortillakvällar med kompisarna, resor med familjen, besök på stugor, ja, jag till och med utfärder i skog och mark. Nästan alltid handlar det om att äta. Och det är ju det som ska ge guldkant i vardagen. Men för mig var det under sjukdomstiden precis tvärtom. Det kändes som att alltid då jag febrilt försökt trycka in träning i någon aktivitet så kom någon annan och förstörde mig att addera mer mat. Jag valde för att avstå. Inte bara från maten, utan från hela aktiviteten. Trots alla otaliga nej från mitt håll så fanns ni ändå där. Ni som stod kvar vid min sida och varken slutade höra av er eller tröttna på mitt beteende. Tusen tack till alla er som fortsatt bjuda in mig på plättkalas, även om ni visste att jag skulle tacka nej. Tack alla ni som fanns kvar där, även om jag mer och mer blev en främling för er. Många av er har jag fortfarande vid min sida och jag hoppas jag i vardagen kan visa min tacksamhet. Men så finns det också de som jag inte längre har en aktiv relation till. Jag hoppas också ni hör det här och inser hur mycket ni gjort för mig. Inga namn nämnda, men jag tror nog ni själva känner igen er. För att vara tydlig vill jag säga, jag tycker alltså inte det är fel att vi lever i ett matfyllt samhälle. Det är bara så synd att det ska finnas så mycket laddning kring vem som äter vad, hur och när. Då mat egentligen borde vara ett bränsle och själva ätande en njutning. Vad är bra mat och vad är inte? Ska man äta kolhydrater och hur mycket? Får man ge socker åt barnen? Och hur många gånger i månaden är det okej att äta snabbmat? Ja, det är ju konstigt att vi blir trötta i huvudet av alla de här diskussionerna och påhittade reglerna. Men jag tror vi kunde göra maten och matsituationerna så mycket mindre laddade med bara några enkla knep. Det första är att sluta kommentera vad andra äter. För någon kanske en kommentar som, nej men oj, ska du ta en så där stor tårtbit? Inte känns någonstans. Men för en annan person kan den träffa så fel. För det andra borde vi sluta prata i termer av att man kan förtjäna viss mat. Jag slår vad om att de flesta av oss hört kommentarer som, ja men jag ska ju träna ikväll så jag kan ju nog ta en bulle nu. Genom de kommentarerna lär vi de yngre att mat är något man måste förtjäna för att ha rätt till. Istället kan man ju bara vända på steken och är man sugen på den där eftermiddagsbullen så kan man tänka eller säga, ja men den ser god ut och den ger säkert extra energi till kvällens träningspass. Bra, tack. Om man nu överhuvudtaget behöver tänka det. Och vill man inte ha bullen så ska det ju vara minst lika okej att tacka nej utan att någon behöver kommentera det heller. Och ett tredje steg är att inse att mat är livsviktigt, men samtidigt inget som påverkar vårt värde som människor. Du är minst lika bra om det ligger en halv påse chips i din mage, som om den är fylld av tomater och gurka. Och detsamma gäller alla dina medmänniskor. Våga mäta vad din kropp väger, inte vad du är värd som människa. Kom ihåg det idag, imorgon och den 1 januari då sociala medier bara svämmar över av folk som delar hur de bränner bort djurchoklad på gymmet. Tack för att du har lyssnat på min berättelse. Efter att mitt tävlingsbidrag spelades upp i radion i våras så har jag blivit kontaktad av flera personer som känt igen sig. Och mejlen fortsätter att komma. Även om det är många ledsamma berättelser som jag har tagit del av så gläder det mig att ni vågar prata och skriva om era problem. Att ni inte tiger och skäms så som jag gjorde i nästan 10 års tid. Det att ni vågar berätta och att så många valde att rösta på en berättelse som min, det visar ju att vårt samhälle går i rätt riktning. Det får vara slut på skam och skuld när det gäller ätstörningar. Förlåt mig bara upprepa. Ingen väljer självmant en ätstörning. Spöket stiger in helt utan att du sagt välkommen. Mitt namn är Sofia Westerholm och idag har jag varit er vinterpratare. Jag önskar ett riktigt gott nytt år till er alla.
Du har lyssnat på Vegas vinterpratare med Sofia Westerholm. Redaktör Thomas Lundin. Producent Jessica Jensen. Vegas vinterpratare görs av Parad Media för svenska YLE.